Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till avsnitt 230, ja vad ska vi säga, 230B kanske. En liten fortsättning på anfallsavsnittet som jag och Stefan spelade in. Vi spelar in nu torsdagen den 3 augusti och för den uppmärksamma lyssnaren så förstår man att det är en dag senare än när jag och Stefan spelade in anfallsavsnittet. Och det är ju på grund av allt anfallskaos. Vi var ju supernöjda med att få med skadan på Jesus och liksom ha det med oss in. Vilket gjorde att vi pratade en hel del om Nkunku. Även om det inte är helt bekräftat vad jag har sett från Chelsea-led så ryktas det om en ACL-skada. Och ja, det ställer till det lite, men jag tänker även att det finns anledning att göra lite content på det. Dessutom så byter jag bort Stefan och får med mig Fredrik som nu är tillbaka. Det är fortfarande lite så här sluten på semestertider. Och ja, Fredrik, du har varit nere i Skåne. Nu ska Stefan ner till Skåne. Jag vet inte om ni möttes på E4.
Ja, men precis. Det är bara att det var ett skyfall i runt Örkelljunga som gjorde att jag såg fan knappt 10 meter fram motorvägen. Så det är möjligt att han swishade förbi i motsatt riktning. Men jag är hemma i gamla fina Örebro. Har mer eller mindre inte sträckkört, men med en kort bensträckare. Så att, ja, men lite småmör, men ändå så där sjukt taggad på att bara ge mig in FPL igen efter att ha varit på lite semester. Och vilket jävla kaos ni har ställt till med, tänkte jag säga. Det är inte ni som har gjort, men vilket kaos det har blivit. Så jag tyckte det var väldigt lugnt och stillsamt när jag åkte ner. Tänkte det kommer inte hända så mycket, men ja, alltså vad fan är det som händer?
Ja, bra fråga. Vi har ju nämnt allting liksom i det riktiga 230-avsnittet där vi gör anfallsgenomgången. Så att det ska väl inte bli ett superlångt avsnitt. Jag tänker ändå passa på och liksom pusha upp både Glennligan och poddligan. Om ni inte redan har gått med, gör det. Koderna finns på vår Facebook-sida, Svenska FBL-podden. Nämnde ju också det, Fredrik. Det hoppas jag du hörde i senaste avsnittet, att vi är över 300 patrons. Och därför kryddar upp utlottningen ytterligare med 3 stycken presentkort à 1000 kronor hos Unisport Store.
Ja, men precis. Och 4 anledningar till att bli patron innan Game Week 1 då. Med dels 3 stycken presentkort på Unisport Store. Då tänker jag ju direkt fotbollströjor. 1000 spänn, det kommer man väldigt långt med. Och sen då framförallt grädden på moset. En plats på nästa poddresa.
Ja, och som sagt, det är 4 anledningar. Jag kan ge dig en dröm till, både med Messenger-trådar, Discord-kanal, Sveriges trevligaste FBL-community, framtida utlottningar, Patreon-liga där vi tävlar ut fina priser, bland annat då en resa på nästa års poddresa och sådär. Så att ja, det finns jättegoda anledningar att gå med och stötta oss med 25, 35 eller 50 kronor i månaden. Patreon blir du på patreon.com/svenskafpl och du ser till att bli det innan deadline för Game Week 1. Så dels kan du få lite feedback på laget och vara med i liksom allt snack kring här inför, men också få vara med i utlottningen. Med det sagt, Fredrik, så tänker jag bara att vi kastar oss in i kaoset. Och vi ska inte göra som jag och Stefan gjorde igår där vi körde en anfallsgenomgång och började med 14,0. Där har vi Haaland. För han är fortfarande hel, i alla fall nu när vi spelar in. Det hade ju varit någonting. Kan väl säga det, att händer det, jag tror jag nämnde det i anfallsavsnittet, det är inte så mycket kaos. Det gör ju bara att man sätter in Alvarez och sen kan du ta in Salah och exakt vem du vill i ditt bygge. Men som sagt, jag hoppas inte att vi hamnar där. Däremot Jesus och Nkunku, tänker jag. Och ja, du var inte med när jag och Stefan spelade in igår. Du har dock lyssnat på avsnittet. Yes. Vad är din spontana känsla? Jag vet ju att Jesus har suttit liksom i alla våra 3 byggen. Det finns ju ett par alternativ. Vi har en Watkins på exakt samma peng som är oerhört enkel väg att gå om man nu sitter med Jesus. Sitter man där med en Nkunku och har liksom, man hittar inte vart man ska hyvla fram de här 0,5 på sitt bygge, så behöver man ju leta neråt. Men om vi börjar där med Jesus, nu pratar jag och Och Stefan om det igår, men då var ju Nkunku ett av liksom huvudspåren. Är det Watkins du tänker för egen del eller?
Ja, absolut. Det är alternativ A, och det var faktiskt det bytet som jag även i lite semestermod har tryckt igenom redan. Det var ganska, som du sa, ett ganska enkelt sidledsbyte att göra. Han blir en placeholder på samma sätt utifrån att han håller 8,0 i pris. Väldigt, väldigt tacksamt. Och sen är han väl lite förbisett, lite för lite snack kring honom. Alltså så som Villa avslutade förra delen av, eller sista delen av förra säsongen. Det såg riktigt bra ut. De här nyförvärven man har gjort, man har plockat in, känns som att Emery eller entouraget bakom där har verkligen liksom, ja, men de har inte gjort de här klassiska villavärvningarna. Det är inte liksom in med Christian Benteke och den typen av fotboll, utan nu har de liksom plockat in Yuri Tielemans, de har fått in en Diaby, de har fått in en Pau Torres. Det är riktigt fina värvningar som stärker upp laget. Och två baljer på Watkins är borta på St. James's efter att han har löpt ifrån Dan Byrne eller Sven Botman. Ja, jag kan se det hända. Så att för mig var det en ganska enkel väg att plocka in Ollie Watkins utifrån att mitt bygge var uppsatt för en 8,0. Jag köper ju snacket som var om Nkunku, även om Chelsea känns mer liksom, det känns inte lika cementerat hur det kommer att se ut. Jag tror att Nkunku har väldigt god chans att få spela. Han kommer att spela lite bakom vem det nu blir. Om det är Jackson eller Vlahovic som kommer in. Eller slänger man fram Sterling. Jag vet inte. Men han känns ju så pass bra. Liksom stort nyförvärv. Men jag försökte hitta någon kommentar från Torssell här nu. Att we hope he can be back quickly. Men vi behöver några dagar på oss och undersöka honom. Och det är ju inga bra, det är inga bra ord för den som vill ha en Nkunku i bygget. För att brukar man, vi såg en McAllister i Liverpool gå ut och höll sig mot knät, och de plockade av honom i halvtid där mot, precis innan halvtid mot Bayern München. Där gick ju Klopp ut, det var knä mot knä, han hade kunnat spela vidare. Så ja, det är aldrig kul när det hände, men det var lugnt. Den typen av lugnande besked har ju inte Torssell gett kring Nkunku.
Nej, gällande Ollie Watkins där säger att han smyger lite under radarn. Han har en TSB på 16,1% just nu. Den lär väl smyga uppåt nu. Det är ju som sagt ganska färska nyheter både kring Jesus och Nkunku. Det som har varit snacket med Villa annars är ju att det är många som inte gillar det spelschema. Jag förstår det delvis, och det handlar väl om att liksom fyra utav de första sex gameweeksen är bortamatcher. Och det är bortamatcher mot Newcastle, Liverpool, Chelsea, och sen så Burnley smyger in där i gameweek 3 också. Så att, och samma på de första fyra så är det tre bortamatcher, och det var liksom Newcastle, Burnley, Liverpool den ordningen. Samtidigt ett Emery-lag med liksom en snabb Ollie Watkins kanske passar ganska bra på bortaplan med omställningsspel. Newcastle borta i gameweek 1. Ja, men jag ska inte ljuga, den matchen är inte så att jag liksom kommer liksom böna och be för att sitta med Watkins i mitt bygge. Däremot Everton hemma, Burnley borta, Liverpool borta. Vi vet vad han har gjort mot Liverpool tidigare. Ja. Och jag pratade om det med Stefan igår. Och jag tror att Liverpool kommer göra en hel del mål framåt. Men defensiven, alltså, spelar ingen roll om ni får in Lavia. Får ni in honom nu så är det liksom lite sent på. Så att det kommer ta tid. Och Lavia, ja, i all ära, men det är ingen Rodri eller ens en Casemiro eller Rice eller motsvarande. Utan det är en ung kille med, liksom, vi fick se förra säsongen. Han är riktigt bra, men han är inte någon världsklassspelare än. Bra potential. Och ska spelas in. Jag ser liksom inte Liverpools defensiv, och det är en av anledningarna till att till exempel Trent känns väldigt långt ifrån mitt bygge just nu. Så att Watkins mot Liverpool, ja, men kanonmatch tycker jag.
Tyvärr är det ju så.
Och lite samma med om man blickar ännu längre fram då, så jag nämnde att de har Chelsea bortamatch, och jag känner lite samma kring Chelsea faktiskt, att liksom, de kommer kunna göra mål framåt, men defensivt litar jag inte heller på dem. På samma sätt. Så att jag tycker Watkins, det är de här borta matcherna. Men ja, hur tänker du kring liksom, det låter rätt tufft liksom, att tre utav första fyra, och fyra utav första sex är bortamatcher.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, det är absolut. Och det är ju det här liksom, det går att vrida och vända på saker och ting. Men när man väl liksom grottar in sig i varje enskild match så tänker jag att ja, alltså, med de styrkorna som Watkins har så kan jag mycket väl se det här. Alltså droppa in en hel del poäng. Tycker inte att han är en sån spelare som är så beroende av att Villa har allt liksom bollinnehav och sådär. Utan han är ju en väldigt snabb spelare som tycker om att komma på omställningar och sådär. Så att nej, jag känner mig rätt lugn utifrån att spelschemat inte ser kanon ut. Men jag tycker att det nog är bättre än vad folk vill få det till faktiskt. Mm. Och som du var inne på med, även om Lavia nu ser ut att komma till Liverpool, så är det så att han kostar en tredjedel av vad Declan Rice gjorde för Arsenal. Han kommer att kosta ungefär hälften av vad Caicedo ryktas kosta. Inte ens det, mindre än hälften. Mm. Och det säger också någonting. Det är alltså inte Moses Caicedo, det är ju inte Declan Rice, för det är kanske de två bästa defensiva mittfältarna som fanns tillgängliga. Utan Lavia är ju hyllan under. Och det är väl fullt rimligt att Liverpool plockar därifrån när man inte har något Champions League att locka med och sådär. Lavia, som du säger, ung, kan bli bra, men även om han värvas liksom, men här en vecka innan liksom ligan drar igång, så kommer det att ta tid innan han spelas in i Liverpool försvar. Så att, nej, den där matchen, som Liverpool-fan, livrädd som Watkins-ägare, ja, det jag kommer ju inte bänka honom, om jag säger så.
Nej, och det är lite samma sak, just de här nyförvärven som görs från nu och liksom framåt.
Ja.
Svårt att se dem liksom i Game Week 1, det är många spelare. Och just i den här anfallssituationen, till exempel, går ju att nämna en Vlahovic, du nämnde honom kort. Är det så att han kommer till Chelsea, skulle gissa att han kommer hamna i den här priskategorin som vi är inne och snuddar på nu. Säg att det är 8,0 eller 7,5 eller ja, vad det kan röra sig om. Men starta Game Week 1 med honom är helt uteslutet för egen del. Så att jag tror absolut det är Jackson som kommer starta Game Week 1 för Chelsea. Men det känns som ett kortsiktigt val. Både sett till om Vlahovic kommer eller något annat händer. Och att Nkunku är borta gör för mig Jackson till ett sämre val. Får gå över på den diskussionen att om man vill ersätta antingen Jesus eller Nkunku med någon, och att man då blickar mot Jackson. Jag tror att många kommer göra det. Men jag är inte så säker. Jag tyckte liksom, det såg ut som att Jackson och Nkunku här på försången verkligen trivdes tillsammans. Och plocka bort en Nkunku från den ekvationen, så tror jag att det är negativt för Jackson. Och ja, det är en känsla jag har, det behöver inte vara rätt och du behöver inte hålla med mig som lyssnare eller du Fredrik, men det är min tanke kring det. Så att dit kikar inte jag som ersättare. För att förklara min sits då. Jag förstår dig och håller helt med. Är det så att man sitter med Gabriel Jesus och är riktigt nöjd med sitt bygge som det ser ut, ett liksom sidledsbyte nu här inför Game Week 1 till Watkins tycker jag känns helt rätt. Det jag gjorde, jag har suttit med Jesus hela tiden, och när jag fick information igår precis liksom i podd tillfälle så gjorde jag bara ett byte ner till en Nkunku, vilket löste upp en hel del knutar för övriga bygget när jag kunde spara dem 0,5 och var ganska nöjd där. Och sen så kommer den här käftsmällen. Och som sagt, då är ett alternativ gått Jackson. Det lockar mig inte. Det andra är ju som sagt att gå till Watkins igen och liksom börja hålla på igen och trixa runt och försöka hitta de här 0,5. Eller så går man till Liverpool, tänker jag. Och jag tror att det här är någonting som också kommer vara rätt så vanligt. Och vi har ju Darwin och Gak som är prisade 7,5. Det är väl Darwin som får mest kärlek, och Ja, rättmätigt skulle jag säga. Men nu är det du som är Liverpool-supporter och kanske har lite mer insyn. Jag såg ju den matchen mot Bayern München där man kände att men nu spelar Liverpool sitt bästa lag. Det här är det de tänker gå in mot Chelsea i Game Week 1 med. Och helt plötsligt så ser vi Diaz, bänken, Darwin, bänken. Det är det här jag har liksom känt här under liksom hela försäsongen. Att jag känner mig inte trygg och jag vet hur hela liksom FBL-snurran fungerar. Att startar Darwin bänk i första matchen mot Chelsea, ja, men det betyder inte att han kommer vara bänkad mot Bournemouth hemma i Game Week 2 som är en betydligt bättre match. Men jag tror ju att Darwin får en price drop om han inleder bänk i Game Week 1. För folk är så snabba på avtryckan och folk är livrädda för att få de här price dropsen. Så då bara klickar man bort och så går man till någon annan anfallare som gjorde mål i Game Week 1.
Mm. Det är, så kan det mycket väl vara. Vi vet ju att folk är sjukt trigger happy och där får man ju liksom nästan åtminstone tänka igen situationen i förhand när man väljer att gå på vissa spelare. Och så tänker man, okej, det kanske finns stor risk att det här är liksom en chansning som flera har tagit, som många kommer att hoppa av om den inte håller Game Week 1. Har jag chansat på den här spelaren för Game Week 1 och det skiter sig, då kanske jag ska säga det. Men har jag chansat på den kanske mer för Game Week 2, då måste jag kanske vara beredd att käka price drop. Ibland kan det ju faktiskt vara värt att göra det och ha lite is i magen. Och ibland är det värt att bara fly skeppet fort som han. Men det måste man också vara beredd på. Har man inte spelat FPL så mycket förut eller är helt ny, då är det verkligen en lärdom att liksom få med sig inför säsongen. Det kommer ske sjukt mycket byten i början. Så det är väl ett tips för er som lyssnar och med sig. Tryck inte av en jävla massa minuspoäng. Det första ni gör bara för att byta hejvill. Då byta in den spelare som har gjort mål. Utan... har du sett matchen, har du sett statistik, så kan det ju också vara så att en spelare som blankar var den som var bäst på plan. Hade två i stolpen, jättebra XG-siffror, såg fin ut. Alltså, då är det ju den spelaren som är mer intressant än någon trött jävel som inte gör någonting. Och så får bollen liksom i ryggen och så går den in. För folk kollar inte så mycket. Alltså, det räcker att du får bollen i ryggen och går in. Oj, gjorde mål. Grattis, du kommer få all kärlek i början av jättemånga miljoner managers. Det är så det funkar i början. Så det är viktigt att ha med sig. Gällande Liverpool där. Så ja, det var väl någonting som var väldigt nära en startelva som vi såg här senast mot Bayern. Nu spelar man måndag den 7 augusti är genrepet. Jag tror man spelar på Preston North Ends hemmaarena mot ett Dormstadt eller Gormstadt eller vad fan heter. Oavsett vad, då tänker jag att det är väldigt viktigt att se hur startelvan ser ut. Jag menar, mot Bayern så startade en Joel Matip. Det ska han inte göra, det ska vara en Konaté såklart. Vi får se in i mittfältet. Är det Curtis Jones som har ryckt åt sig den där liksom defensiva mittfältspositionen? Kanske, kanske inte. Men jag kommer vara väldigt spänd på att se offensiva trean. Starten där. För den tror jag offensiva trean tror jag kommer få kanske 75 minuter. Och ser den ut som jag vill att den ska se ut. Med Salah, Darwin Núñez och Luis Diaz. Ja, men då utesluter jag inte att det kan bli en Liverpool-chansning offensivt. För det ser frejdigt ut. Och då kommer jag förmodligen att käka price drop game week 1. På den i så fall jag väljer. Om det är så att min spelare blankar, folk flyr. För jag vet, som du var inne på, att det är Bournemouth som kommer i game week 2. Och det är liksom inte bara för Chelsea borta jag har köpt spelare.
Nej, det är egentligen inte blanking jag är rädd för. Det är en bänkplats som jag är rädd för. Och ett, liksom ett inhopp. Men jag pratade ju Darwin och Gakpo i mitt avsnitt med Stefan. Om ni inte redan har lyssnat på det ska ni såklart göra det också. För det finns oerhört mycket värde i det avsnittet. Men det jag gillar med Darwin, som jag nämnde då, det är det jag har sett. Att han håller inte på att flamsa runt ute på någon vänsterkant som han gjorde förra säsongen. Utan Klopp har nyttjat han som en solklar nia under hela försäsongen. Och kan samspel med Salah har sett bra ut. Så att jag gillar det. Jag vet att vissa, typ trollkonton kan jag tycka, som håller på att säga så här: ja, han såg fin ut på försäsongen förra gången också. Det är en försäsongsspelare. Ja, för mig tycker jag att det är lite märkligt. Jag tyckte han såg fin ut förra säsongen. Han fick inte riktigt till liksom, slutprodukten. Hade lite oflyt och sådär. Nu har han fått en säsong i ligan, i laget. Och så här, folk säger att de inte ger så mycket försäsong. Nej, det gör inte jag heller. Men det är knappast negativt att göra mål som forward på en försäsong. Jag kan liksom inte få ihop dem. de sakerna. Så att jag gillar egentligen liksom tanken på Darwin. Hade han startat Bayern München också liksom, och han hade inte ens behövt vräkt in mål utan bara startat, hade det känts så jäkla mycket tryggare med att göra det. Men jag utesluter inte att det är Darwin Nunez som kommer vara i Silver Diggers FC när vi går in i Game Week 1. Det är i alla fall den liksom 7,5 som jag kommer gå mot. Vi kan väl även skjuta in det. Jag och Stefan pratade lite om det. Höjlund är ju inte presenterad officiellt för United. Heller inte av FPL då såklart. Vi har inget pris där. Jag har varit ganska säker på min sak att han ska ha blivit prisad 7,5. Mm. Men däromkring i alla fall. Säg att det blir 7,0 eller 8,0. Var det nu hamnar. För mig går han också bort till Game Week 1. Dels för att jag tycker liksom Bruno Rashford är bättre alternativ. Även om det löser en anfallsposition, så är det sådär att det är lite för tight in på Game Week 1. Och det skulle mycket väl vara så att han inleder bänk i liksom Game Week 1. Och då står man där igen i samma som där. Jag vill inte ha en spelare som inleder bänk Game Week 1 i min tilltänkta startelva. Hur tänker du?
Ja, men jag tänker att det finns likheter och finns skillnader mellan, låt säga att Höjlund kommer in här nu och det är en vecka kvar till premiären. Han kommer inte i närheten av mitt bygge, men jag kan mycket väl se ett wildcard game i 7-8 och att han då är med för att han då har spelat in sig. Skillnaden där som du var inne på med Darwin, han har ju kommit in, fått en säsong, han bär inte den här tunga, om du är ett nyförvärv, du kom samtidigt som Haaland, hela det snacket, det har lagt sig. Folk har kort minne, så det är ju ingen som kommer ihåg hur fan länge han har varit i ligan, tänkte jag säga. Och ja, men kanske liksom funnit sig till rätta lite mer på ett personligt plan, landat i gruppen, hittat sin roll på ett annat sätt. Sånt kan vara ganska mycket värt. Så även om en Höjlund kommer in, så är ju Darwin Nunez mycket, mycket närmare. Och jag nämnde det att för måndag den 7 augusti är Liverpools genrep. Så Brighton spelar sitt genrep här på söndag den 6. Det är väl tipset till er som lyssnar på det här. Ska ni kolla på startelverna i någon försäsongsmatch, så är det ju den. Ja, förutom Community Shield då, så är det väl genrepen som spelas i helgen och på måndag. För då tror jag att vi kommer att se väldigt mycket vad som kommer att vara så likt det kan bli för vår försäsongsmatch. De startelverna vi kommer att se till premiären. Så här, för då är det sista. Sen kan ju en del spela såna här liksom, matcher bakom lyckta dörrar och sånt. Men för att bygga upp den här matchkänslan så tror jag ändå att vi kommer att se starka startelver för de genrepande lagen. Jag tror att vi kanske inte kommer att se de här byterna i halvtid på samma sätt. För som sagt, de tre jag nämnde där med Luis Diaz, Darwin Nunez, Ibrahima Konaté, det var de som kom in i halvtid mot Bayern. Resten av byterna kom i 60, 65, 70 sådär. Så att jag tycker att det ger en fingervisning om att det är de tre som är liksom, och roterar. Så det är mitt stora tips. Håll koll till helgen nu på de här genrepen.
Verkligen. Fint där, utan att vi har snackat ihop oss, så nämner du Community Shield. Och om du lyssnade på anfallsavsnittet som jag och Stefan spelade in, så även om det var ett anfallsavsnitt så fastnade vi lite på att prata mittfältare och Arsenal. Och jag tänker att vi även kan göra det, bara för att få din syn lite på det här. Såklart, jag fick Stefans syn som är Arsenal-supporter, som kanske är närmast liksom, laget och så. Men jag har nämligen nu i och med Nkunkus förmodade frånvaro kikat lite mer. För att det som skavde lite genom att göra Jesus till Nkunku, det är att inte trippla Arsenals offensiv. Eller Arsenal och ha två offensiva gubbar. Saka sitter redan i bygget och därför hade jag Jesus tidigare. Jag älskar Arsenals spelschema. Ja, men liksom Game Week 1 absolut hemma mot Forest. Men precis som vi var inne med Aston Villa som hade tre bortamatcher första fyra. Ja, men Arsenal har tre hemmamatcher istället. Forest, Fulham, United. Jag gillar vad jag ser och jag tror att det kommer bli en del kassar oavsett om Jesus är med eller inte. Och då helt plötsligt så öppnar det upp sig att man kanske kan ta in en Arsenal-mittfältare till, samtidigt som det är så trångt på det där mittfältet. Min lösning som jag vill presentera, jag har nämnt den i Patreon-tråden och för våra Patreons innan, men delar här även med tankarna här. Man behöver inte hålla med mig. Men jag har ju haft en 6,5-mittfältare. Det tror jag de allra flesta har. har inte varit helt övertygad. Jag har vägt fram och tillbaka på de här Brighton-mittfältarna, vem som är bäst. Och Mboema har varit inne där och snuddat. Jag har en viss tanke på Essay, Crystal Palace och sådär. Men någon av dem kommer ju vara superbra. Men det kommer ju visa sig lite längre fram. Och då skulle jag vilja liksom kliva ner till någon av dem. Och i och med om man gör, nu har jag pratat ner spelsystemet 4-5-1. Något oerhört. Men hear me out. Nkunku, Jesus borta. Gå ner från någon av dem till en vissa som jag gillar i Brentford. Priset 6,0. Ta bort din 6,5 mittfältare, eller så jag har gjort. Då kan jag gå till en Martinelli för 8,0 om man vill det. Gillar man Trossard bättre kan man göra det ännu billigare. Och sen kan man från den gå ner sen till en 6,5 när det passar. Det här skulle ju då innebära att istället för, det blir ju så här väldigt konstigt att bara prata det här, men min fyrbackslinje hade ju varit Gabriel, Stupinian, Chilwell och Stones. Då annars i en trebackslinje, Chilwell hade suttit bänk i första matchen och sen så lite roterat där ute efter matcher. Men här hade man ju i så fall spelat en fyrbackslinje väldigt ofta, och att vissa är första avbytare snarare än Chilwell. Då gillar det. Det jag inte gillar med 4-5-1, för att försvara liksom mina tidigare argument, det är att många 4-5-1 och de sätter liksom 2-4-5 och mer eller mindre som anfallare. Och det ställer till det. Det nämnde vi i förra avsnittet, jag och Stefan, varför det ställer till det. Men är det så att man ändå har en liksom avbytargubbe i exempelvis vissa som på stora delar typ täcker en sån 6-5 som en Mboemo, så tycker jag att det kan vara intressant. Hur ser du på den liksom tanken som presenteras här?
Ja, det är intressant. Jag går inte i dem själv. Så här skiljer vi oss åt. Jag förstår tanken på att man saknar Arsenal-offensiven när man byter ut Jesus. Så jag har inte lyckats lösa det. Jag sitter bara med två Arsenal-gubbar. Det är framförallt offensivt man vill få in dem. Det är ju väldigt svårt att vara inne på det. Det är trångt på mittfältet. Jag sitter så jävla nöjd med min uppdubblade Foden Graylish liksom City-dubbel där. Ja, då är det då en Mitoma eller vem man nu har, en 6-5. Men Martinelli, är han så given på start? Kommer han att spela 80 plus? Han kan ju göra massa mål ändå, så det har ingenting med det att göra egentligen. Liksom. Men jag vet inte, jag känner inte all in att jag är såld. Han bevisade ju väldigt mycket förra säsongen att det är en oerhört bra spelare. Och nu när Declan Rice kommer in så blir det väl liksom inte så att han måste ta ännu mer defensivt ansvar direkt. Så att han borde väl kunna bomba på en del framåt. Men kostar ändå 8,5, det är 2 miljoner då från Mitoma. Jag hör vad du säger, och jag förstår ju tanken med att ha vissa som första kvistare snarare än 2-4-5. Det jag kan se nackdelen är, det är ju att det blir svårt, men det är svårare i alla fall att gå från vissa till någon av de här 7,0, 7,5, 8,0 anfallarna. Då krävs det två byten minuspoäng helt plötsligt. Så det blir lite mer oflexibelt utifrån de här prispunkterna vi har pratat om tidigare. Å andra sidan så gillar jag mycket liksom kräm, mycket, många pund på mittfältet, för det är ju någonstans där det absolut största värdet finns, den största höjden finns.
Och som jag säger, tanken är inte att jag ska spela 4-5-1 resten av säsongen. Och du säger, det är oflexibelt, krävs två byten, minuspoäng. Ja, sådär va. Alltså så länge du inte gör ett byte i Game Week 1, då har du två fria byten. Och det går ju ganska enkelt med, som sagt, alla de här punden på mittfältet. Så blir vilken 6-5 man vill gå till, helt plötsligt frigörs pengarna som gör vissa upp till den här anfallen som vi pratar om. Så att jag ser liksom inte jätteproblem med det. Det jag kan känna är att om man nu väljer att gå på Trossard snarare än Martinelli eller Ödegård, då skulle jag gärna ha lite pengar på banken. För förmodligen är den spelare som du vill frigöra, det är förmodligen Trossard. Då det är väldigt starka mittfältsplatser i övrigt. Jag tror inte man vill gå ifrån Saka. Har man en Rashford, en Bruno, så tror jag inte man liksom vill gå ner därifrån. Så att då hade jag nog gärna sett att man har lite is i magen och håller på de pengarna. Men
det blir ju intressant ändå för mig som sitter med Watkins och Mitoma i bygget. Det är jag säkert inte ensam om, många som lyssnar på det här kanske också gör det motsvarande. Så är det ju intressant att för de pengarna, 14,5 miljoner, så är ju det samma pengar som Vissa och Ödegård. Så det är ju liksom, ställ de två mot varandra. Vilka två vill du helst ha i bygget första tre gameweeksen? Och svaret på det borde någonstans vara vilka två utav dem som ska sitta i bygget.
Och där gör det ju liksom lite lättare för folk skulle jag säga, än vad det är för mig. Just då jag med det bygge jag har snarare har en 7,5 anfallare.
Ja, absolut. Så då får man hyvla 0,5 i backlinjen eller på målvakten då?
Ja, och det vill jag liksom inte göra. För jag har hittat liksom det optimala bygget. Det är så jag känner. Sen så just i och med Community Shield känner jag att vi kommer få ännu mer svar hur Arsenal kommer ställa upp utan Jesus. Är det så att Enketia tar den där anfallsplatsen, ja, då tycker jag Martinelli är rätt ointressant. Och det kanske med liksom dåligt underlag, men när Enketia spelade förra säsongen så såg vi Martinellis poängproduktion gå ner något enormt, och dessutom innebär det ju att Trossard då, som har gjort en oerhört stark försäsong, kommer hota om speltid där ute på kanten. Ser vi däremot Trossard spela centralt, ja, men då kan både Trossard och Martinella vara intressanta. Då är deras speltid lite tryggare. Även om Enketia finns där och kan få ett inhopp såklart för någon av dem. Men ja, jag gillar det mer än att jag ser Enketia i starten i Community Shield. Det är i alla fall känslan hos för egen del.
Kan du se dig själv starta med bara två Arsenal-spelare i Game Cat?
Absolut. Jag, som sagt, jag kan se mig själv med Darwin. Och då har jag ju två.
Det säger det mesta.
Nej, men alltså, som sagt, jag har satt med Darwin ganska mycket förra säsongen också. Och gillar tanken på honom. Och som sagt, jag tror att Darwin kan ha en riktigt, riktigt bra säsong här. Jag hoppas såklart inte på det som United-supporter. Men det sitter i mitt bygge får han gärna ösa på lite. Så att jag mer så här. Hade jag fått den liksom, hade jag haft hotline direkt till Klopp och liksom få den, men Darwin startar Game Week 1 och han är vår tilltänkta första striker under säsong. Han kommer inte starta alla matcher, men han kommer vara huvudvalet. Då hade det nästan varit en no-brain. Då hade jag inte haft något problem att starta med två Arsenal-gubbar. Men det blir lite på samma sätt som du pratade, att du gillar in den här upptripplingen i Citys offensiv. Jag har ju pratat om det tidigare. Om man inte har någon City-mittfältare alls, då ska man sitta där och hoppas på att City inte gör några mål. Och det känns ju lönlöst alltså, med det spelschemat. Och lite samma är det med Arsenal om du sitter där med bara Saka. Alltså, de poängen ger dig ingenting. Sen så kan jag väl säga så här. Jag är mer säker på att City kommer vräka in mål än Arsenal. Men med Arsenals inledande spelschema och deras fina offensiv tror jag att det kommer bli mycket mål där också. Det tror jag. Så att, ja, jag gillar verkligen inte att gå in med bara Saka som offensiv Arsenal-gubbe. Men ja, jag kan se mig med det. Och som jag säger till många av våra patrons och sånt som när jag körde Discorden och gav feedback på lagbyggen. Det är oerhört få lag som skickas från hyfsat initierade managers som jag tycker så här, ja, men den där spelaren är sopa, han kan du inte ha. Utan det finns väldigt många bra spelare. Man kan inte ha alla. Man behöver göra någon uppoffring någonstans. Vi har pratat om uppoffringarna om man har Haaland och Salah. Eller Haaland och Trent. Att, ja, men då behöver man ju uppoffringar här och där. Men även om man bara har Haaland så blir det ju någonstans. Ja, men jag skulle vilja ha två Arsenal-mittfältare. Jag skulle vilja ha två City-mittfältare. Två United-mittfältare hade varit fint också. Ja, sen finns det en hel drös med fina 6,5-spelare. Och, ja, men det går liksom inte. Och det tycker jag man ska ha med sig. För att skickar man ut sitt lag på Twitter eller i olika communities och får feedback, ja, du saknar den här gubben, får man svar. Ja, jag saknar jäkligt många spelare. Men jag liksom behöver ju ta ut 5 försvarare, 5 mittfältare, 3 anfall, 2 målvakter. Mm. Det är det jag får ta ut. Och sen så får jag bara starta med 11 utav dem. Så att, och sen har jag en budget att förhålla mig till. Så att det är jäkligt många saker att liksom ha med sig. Och kom ihåg det. Och det är lätt också, och det vill jag verkligen slå ett slag för, oavsett om man som Patreon skickar in sitt lag och vill få feedback och sådana saker. Det tycker jag vårt Patreon-forum fungerar väldigt bra som. Att vi ibland kanske uttrycker oss lite slarvigt och lite tvärsäkert om spelare. Men tanken är inte på något sätt att vi har den här podden för att berätta att det där är en dålig spelare, dåligt val. Gör absolut inte så. Vi försöker sprida information vi har, och sen så ska man gå på egen känsla och egna tankar. Men med vår podd, vill jag tro, och andras poddar och Twitterkonton som man följer, kanske man kan få information som man annars inte hade lyckats tillskansa sig och då kunna göra bättre beslut själv. Det är verkligen något jag vill skicka med. Vi är liksom en vecka ifrån deadline nu, och det kommer på att fingras i laget, och man skickar ut och ber om liksom synpunkter och frågor på spelarval. Någonstans lita på din egen känsla. Absolut. Fortsätt lyssna på Svenska FBL-podden. Bli jättegärna Patreon och be om feedback. Som sagt, jag tycker inte att det är motstridigt. Förstår du vad jag menar då?
Absolut. Och sen är det ju också, för att komplettera det som du säger, att det handlar ju väldigt mycket om vem du är som manager. Vi har ju, både du och jag och Stefan, har ju liksom stort fokus på, ja men hela säsongen i stort och sådär. Vi liksom trycker inte av 3 chips i samma månad för att vinna liksom en fotbollsresa för mig och en kompis man kan göra i Glennligan. Jag har full respekt för de som väljer att spela på det sättet. Och som väljer liksom att spela, ja men nästan lite så här månad för månad. Och då är ju Glennligan klockren liksom. Och det är inte fel. Det på samma sätt som att det är inte fel att chansa med, vad vet jag, liksom Callum Wilson, Alexander i den typen av spel som vi väljer att nej, det känns inte aktuellt för oss. Men vi kommer heller inte att säga att jo, men gå på den spelen fast vi inte ens tycker det. Utan ja, precis som alla andra så har vi liksom åsikter och insikter att leverera. Men summan av kardemumman blir ju ändå det som du avslutade med, att gå på egen magkänsla. Sen om din magkänsla är liksom Sheffield Uniteds tredje keeper, då kan du skippa den. För det kommer vi att liksom rata totalt. Och det kommer alla i Patreon-tråden också rata. Och märker du att alla ratar dina förslag, liksom det blir nej. Medan de här 2 spelarna, vem skulle välja? Alla väljer liksom, vi kör ju en del såna omröstningar, man kan välja tumme upp eller hjärta liksom. Och bollar upp en sån och jämför 2 spelare, och så svarar 15 pers och alla 15 säger samma person. Och du själv säger nej, jag håller på den andra. Då kan det åtminstone vara värt att ställa sig frågan, varför vill alla andra 15 gå i en riktning och jag i en annan? Vad är det jag har sett? Vem vet, det kanske är så att du ska gå på det. Men det kan liksom vara en fingervisning. Jaha, okej, han drog in liksom ett korsbandsskada igår. Då förstår jag. För alla sitter ju inte liksom timme ut, timme in som vi gör. Utan en del sätter i ordning laget och så håller man lite koll och sådär. Men jag kan tänka mig att det är en del som lyssnar på det här. Bara, vadå, vad fan, en Kunko, är han skadad? Watkins, Jesus, driver ni med mig? Då måste jag ju liksom in och ändra. Och det är också lite tanken. Vi förstår ju att alla inte liksom älskar FPL lika mycket som vi gör. Så att, ja, lite sånt medskick, lite större brasklapp än vad vi brukar ge. Men det kanske är bra så här inför säsongen också.
Ja, nej, men jag tycker det. Det springer iväg tiden. Jag tänkte att det skulle bli väldigt kort. Men som du ser, det är ju oerhört kul att prata fantasy. Och jag gör ju i stort sett inget annat än att poddar den här tiden på året. Jag spelade ju in anfallsavsnitt med Stefan igår. Dessutom spelade jag in ett gästavsnitt som kommer släppas här i helgen tillsammans med vår partner reducering.se och Oskar Block, som är, ja men, en av oss svensk spelvärlds liksom allra största gubbar, och får lära oss lite om reducerade system. Vi kommer komma med andelsspel här under säsong. Missa inte det avsnittet. Även om du inte är superspelintresserad, så har ju Oscar en enorm koll på Premier League. Vi pratar en hel del Premier League och FPL också, och får hans input. Och jag tyckte att det var väldigt givande och intressant. Jag hoppas att ni också ska tycka det. Men när vi ändå liksom, innan vi liksom slår igen dörren här och typ ska starta nästa podd. Så vill jag att vi ändå skickar en shoutout till våra partners. Reducering.se nämnde jag. Vi har Glenn Sportsbar som har Glennligan. Och alltså, det går inte att säga till många gånger. Se till att gå med innan Game Week 1. Annars kommer du att ångra dig. Vi har unisportstore.se. Där har du 20% rabatt på ordinarie pris fram till sista augusti. Köp för minst 500 kronor. Och koden är FPL-podden. Vill du köpa lite svenska FPL-podden-merch, går du in på netshirt.se och söker rätt på svenska FPL-podden där. Men tills nästa gång vi hörs, stort tack för att ni har lyssnat och stort lycka till med ert tankearbete, oavsett om forwards ställer till det något enormt så att vi till och med spelar in två avsnitt. Ha det bra, hej då.
Ha det gott, tja.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.